Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej alla goa lyssnare och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Mord eller Myt!
Avsnitt nummer 2, säsong 3.
Japp. Season 3, episode 2.
Det är nice.
När jag ska sova så sätter jag ju på YouTube-videos med folk som bygger hus i Sims. Speciellt en YouTuber. Och så somnar jag till det.
Mm. Låter ändå mer fridfullt än jag som lyssnar på typ så rättegångspodden.
Det går inte. Bara...
Men det är för spännande för att somna till.
Ja.
Jag brukar också kolla, alltså YouTube är ju my best friend. Jag kollar ju
jämt.
Ja, jämt. Men när jag ska sova så går jag ju alltid in på YouTube.
Mm.
Det är ju oftast typ såna här konst compilations från TikTok typ. Mm-hmm. Med massa olika konstnärer som gör grejer.
Mm.
Det är ju så satisfying.
Mm. Oh, nej,
jag känner verkligen att jag kommer ner i varv också när man tittar på sånt.
Vad skönt.
Ja.
Jag har ju väldigt svårt att komma ner i varv och svårt att somna.
Ja, det så. Förstår jag om du lyssnar på rättegångsprogram.
Ja, du får hitta någonting som
nej,
söver
men det är
dig.
Enda, det är det enda som funkar. Jag har provat allt. Det finns också en sån Wikisleep som jag lyssnar på ibland. När de typ läser från Wikipedia om olika saker.
Mm. Jag hade ju en app på gymnasietiden. Så för 10-15 år sedan ish, någonstans, någon gång där. Som hette Somna med Reinfeldt.
Mm-hmm.
Och den var de tvungna att ta bort. Men det var ju världens bästa app. För det var ju ett klipp. Ja, precis. Så det var klipp från alla hans tal. Det var ju under tiden han var statsminister. Så olika presskonferenser och liknande som han har haft. Och så var det aldrig tillräckligt långt för att man skulle komma in i det han pratade om för stunden innan det byttes till nästa. Och han har ju sån himla tråkig röst alltså.
Mm.
Så det var som att lyssna på en podd fast du kunde ju inte komma in i ämnet helt. Och det var inte så hackigt så att man blev störd av det.
Mm.
Men vad kan det vara? Typ en minut, en och en halv
vad
varje
det,
Somna med Reinfeldt.
Och nu finns det ju Somna med Henrik istället.
Ja. Det finns massa Somna med grejer. Men det var ju en app med bara det. Det fanns inget annat i.
Mm.
Det var ju...
Sjuk app.
Ja.
Hans sommarprat har gått till historien som det tråkigaste sommarpratet någonsin.
Mm. Undrar om man lyssnar på Somna med Reinfeldt själv för att somna.
Kanske.
Också otäckt att lyssna på sig själv. Sådär, när man ska sova.
Tänk om jag skulle lyssna på den här podden för att somna aldrig.
Bara klippa bort oss. Gott. Så det bara,
ja, det bara är jag själv. Usch.
Somna med mig.
Somna med mig själv. Men alltså Anton kollar också jättemycket på YouTube när han går och lägger sig. Så kollar, börjar han liksom någonstans i någon ände. Och sen somnar han ifrån det. Och så kommer jag in och ser det typ så en ost som flyger runt i rymden. Och typ så
nej, men alltså jag kollar på så mycket sjuka grejer. Folk som städar, folk som gör om så här, skruvar till små små svärd. Och folk som skär i sand och
ja, det finns verkligen en marknad.
Glasblåseri och...
Jag har tre grejer att kolla på. Och det är specifika YouTube-kanaler som jag går med på att se deras videos. Jag kan inte bara så här gå in på folk som spelar Sims. Utan jag har en YouTuber. Mm. Det är bara hennes videos som duger för det. Och sen när jag kollar på restaurationer. Då är det typ tre olika konton som är OK.
Som du kan acceptera.
Sen kan acceptera. Mm. Deras videos funkar. De är bra klippta. De är estetiskt tilltalande. Och de är bra med ljud och sådär. Det får inte vara någon som babblar. Inte i dem i alla fall. Mm. Och sen kollar jag på en YouTuber som håller på med konst.
Mm.
Vem är det då?
Jassa.
Ja, Jassa är bäst.
Ja. Det är väldigt underhållande.
Ja, för att han testar ju nya grejer. Mm. Det är ju det som är det roliga också. Så här, olika nya tekniker och nya sätt att Kul. Göra konst.
Eller Bob Ross funkar också att titta på.
Oh my god, Bob Ross, den rösten som när man gör.
Ja.
Det är ju som en smekning typ.
I örat.
Det är som en wet willy.
Men jag är inte så mycket för att, om jag tittar så kanske jag tittar över Linneas axel. Men om jag är själv, så, om jag bestämmer själv vad jag ska göra, så om jag ska vara så tråkig så att om jag kollar på någonting i telefonen så är det för att jag läser en bok i telefonen.
Mm-hmm.
Annars så lyssnar jag på typ eller, Somna med Henrik.
Eller så läser du en bok.
Eller så läser jag en bok med lampa tänd liksom.
Mm.
Så jag tycker inte om att titta på, jag tycker inte om att ha skärmljuset på ögonen för att somna till, utan det måste vara mörkt. Sådär. Mm. Tyvärr. Inget.
Nej, men det är bra.
Tråkigt. Ja, det låter väldigt hälsosamt tycker jag.
Ja, men jag får inte huvudet av skärmflimret i mörkret för länge. Men det är ju mysig stund när jag tittar på TikTok med över Linnés axel.
Ja, TikTok det är så jag kollar jag också mycket.
Först scrollar jag TikTok en timme och sen när jag känner nej, nu har jag blivit trött, då byter jag till YouTube och så somnar jag till det.
Men det är ett hett tips faktiskt för sådana som är ivriga TikTok-användare. Att kolla på andra ivriga TikTok-användares TikTokar. För min är så jävla annorlunda mot din.
Mm. Ja,
och,
just det.
För att den har jag anpassat. Jag är så här noga med att gilla det som jag känner att det här var nice.
Mm.
Och typ följa de som jag tycker är nice. Så att nu har mitt flöde blivit riktigt bra för mig.
Mm.
Men det är ju mer så här intressant för mig. Linnea är ju rolig. Du har ju lite roligare TikTok typ.
Mm.
Alltså så här, det är inget med att man skrattar eller... Att det är lite sådana grejer som man kanske inte trodde att
men
man skulle tycka
var
roligt.
Men jag har ju inte heller ett konto så jag gillar ju ingen och jag följer ingen.
Nej,
så allting är bara baserat på min interaktion. Min,
hur länge du har tittat
precis,
på,
hur länge jag tittar liksom. På grejer och vilka användare jag går in på.
Mm.
Så det är mycket svårare att läsa
precis.
Av.
Mm. För jag följer ett YouTube-konto. Jag använder inte YouTube för att... Jag brukar kolla på YouTube så här för att... Inte för att lära mig saker. Nej, ja, skitsamma.
För underhållning, inte för att sova.
Underhållning, ja precis. Men ja, det finns ett konto som heter typ The Anatomy Institute eller någonting.
Spännande.
Jag kan skicka det.
Det.
Men då, de är på ett så här, en forskningslokal på något sätt. Där folk har donerat sina kroppar.
Mm-hmm.
Så att de går igenom olika så här fenomen eller olika sjukdomar eller typ hur funkar en hjärna eller så här med hjälp av att visa en riktig hjärna. Så här ser den ut inuti eller
ball.
Typ så här funkar en tatuering och så tatueras och visar de på riktig hud så här hur hudlagren ser ut. Och,
ja. Interesting.
Det är fan spännande. Om man inte har svårt för kroppsdelar så är det väldigt spännande.
Mm.
Typ se hur det ser ut på riktigt.
Jag tänker att ingen som lyssnar på en sån här podd har så svårt med lik.
Nej, precis.
Eller så har man, alltså att det blir en sån pervers liksom dragning till det.
Och tala om det, jag brukar ju också kolla på true crime på YouTube.
Mm.
True crime.
Men jag är lite sugen på att höra.
Vad har du för true crime up your sleeve?
Vad du har för crime?
What is the crime today?
Is it true or false?
False.
We don't know yet.
Are the mortal men?
Exactly. Are we going to do it in English today, maybe?
Absolutely not.
So we can broaden our spectrum of people.
No.
Nej.
Other
no. men jag vill jättegärna veta vad lyssnarna gör för att somna.
Precis.
Mm.
Skriv på Instagram.
Lyssna nu kör på oss, vi. Kanske.
Jag vill börja med att skicka ut en triggervarning. För det här är inget för känsliga själar, innehåller omnämnande av sexuellt våld. Så vet ni det? Året är 2000 och vi befinner oss i Kent i England. Där har bästisarna Lovis och Lena bestämt sig för att åka till Japan och arbeta. Lovis och Lena har växt upp ihop och har levt liksom parallella liv och jobbat tillsammans på en bank och som flygvärdinnor. De är båda i 20-årsåldern och väldigt äventyrslystna och fulla av liksom reslust. Lena har under de senaste åren dragit på sig massor av skulder. Hon har en tendens att liksom spendera mer än hon tjänar helt enkelt. År 2000 har de då arbetat som flygvärdinnor, men det livet var inte så lyxigt som de först hade föreställt sig. Det blir snabbt monotont och utmattande, så de längtar efter nya äventyr. Och Lovis äldre syster har tidigare arbetat i Japan, så då bestämmer de sig för att de ska göra samma sak. Så de bestämmer sig för att åka till Tokyo. Något som Lenas familj inte tycker är en bra idé. De är väldigt oroliga och Lenas mamma överväger till och med att gömma sin dotters pass. Hon vill verkligen inte att hon ska åka. Men Lena och Lovis åker ändå. När de kommer till Japan så får de ett sånt 90-dagars turistvisum. De har ordnat ett boende via en kompis till Lovis syster. Typ i ett hus med massa små rum. Alltså som ett vandrarhem liksom. Smutsigt, slitet, fult. Och de kallar det för The Shit House. När de har kommit till Tokyo då, så går de ut för att festa. Och då blir de kontaktade av en man typ på stan eller på en nattklubb eller något, som erbjuder dem ett jobb på en hostess club. Och de blir båda två anställda direkt. Den här klubben är en liksom lite äldre nedgången klubb med nio andra utländska kvinnor arbetar. En hostess club funkar så här. Själva idén härstammar från geisha-kulturen, ni vet, unga kvinnor som är tränade i hur de ska bete sig, klä sig, föra sig. Men idag är det inte riktigt lika sofistikerat. Det är helt enkelt unga kvinnor vars jobb det är att underhålla män till ett pris. Obs, inte prostitution. Utan de ska bara le, ge komplimanger, tända kundernas cigaretter, servera drinkar och servera snacks. Och den här typen av klubbar är vanliga i Japan. Och det är ett vanligt ställe där företagsmän underhåller sina klienter. Och det är liksom socialt acceptabelt. Så. Ibland kan de här klubbarna innebära även sexuella akter och typ striptease. Men inte på just den här klubben där de kvinnorna, Lovis och Lena, jobbar. Där är det förbjudet för kvinnorna att erbjuda männen sexuella tjänster. Då förlorar de jobbet. Tidigare arbetare säger så här om arbetet som hostess. Du gör vad de vill att du ska göra. Du säger vad de vill att du ska säga. Och du är vad de vill att du ska vara. Ibland är du psykolog och ibland är du bara en söt accessoar. Så, ja.
Trist.
Ja, och det är också väldigt... Alltså de tjänar, ägarna, de som äger de här klubbarna tjänar extremt mycket pengar på att... För då betalar männen per timme. Och om de efterfrågar en specifik kvinna, då får de, betalar de extra liksom för det privilegiet. Och det genererar mer pengar för klubben, men också en bonus för kvinnan i fråga som blir efterfrågad liksom. Och så gäller det då att försöka hålla kvar männen typ en timme och två minuter. För då måste de betala för hela andra timmen. Och så säljer man en massa cigaretter och sprit och snacks och sådär och är flörtig liksom. Så kvinnorna är ju egentligen inte kanske produkten. De säljer tjänster som de klubbarna tjänar massor med pengar på. Så det här blir ganska lukrativt för de kvinnor som är bra på att knyta kontakt med sina kunder. Och framförallt för de som lyckas få stammisar och liksom ett klientel. Man kan också tjäna en extra bonus om man anordnar en middagsdejt med en kund. Det kallas för en dohan. En sån dejt är liksom ett säljmöte utanför klubben. Och just på den här klubben så är det något som krävs av kvinnorna. Att de ska ha sån här dohan-dejter, middagsdejter med potentiella kunder som sen ska komma till klubben och fråga efter just den här kvinnan som de har haft en dohan-dejt med. Lena mådde inte bra i den här situationen. Hon jämförde sig konstant med de andra kvinnorna som hade fler kunder och som kunde liksom anpassa sig bättre. Och pressen att tjäna pengar och betala av sin skuld blir väldigt jobbig för Lena. Så hon mår inte bra, hon hatar sin situation, hon presterar inte bra på jobbet och det påverkar hennes självkänsla, vilket gör att hon presterar ännu sämre. Men efter 2 månader i Japan börjar hon hitta sin plats liksom, och trivas bättre. Hon börjar också dejta en amerikan som är i Japan på resa och blir riktigt kär i honom. Och när hon mår lite bättre lyckas hon också charma fler kunder på klubben och på såna här dohan-dejter. En kväll får hon ett samtal ifrån en man som hon ska på en sån här dohan-dejt med. De ska träffas på tågstationen och han ringer för att berätta att han är försenad. Efter den här dejten ska hon träffa Lovis och de ska gå ut och klubba ihop. Så då sticker hon iväg till tågstationen för att träffa den här mannen. Och 5 ringer Lena till Lovis för att berätta att hon och den här mannen ska åka ut till kusten. Men att hon ändå ska hinna hem och klubba på kvällen. 7 ringer hon igen och säger att hon är hemma om en timme och att hon har fått en ny mobiltelefon och en flaska champagne av den här kunden. Men 2 timmar senare har Lena inte kommit hem. Lovis blir då såklart orolig och går till klubben, hostessklubben, och uttrycker sin oro för sina kollegor. Hon får hjälp av en kollega som pratar japanska att ringa runt till olika sjukhus, men det finns inga spår av Lena. Sen går hon runt till barer och klubbar dit de brukar gå, men ingen har sett Lena. Och hon blir ju såklart jätteorolig i ett främmande land där de jobbar illegalt och sådär. Hon vågar inte gå till polisen för att hon är rädd att hon ska bli liksom deporterad eller bli av med sitt pass eller så här. Under helgen, för att Lena försvinner då på fredagen, och sen under helgen när Lena är försvunnen får Lovis ingen kontakt med henne. Till slut går hon då till polisen och anmäler Lena försvunnen. Hon säger ingenting om deras jobb eller att Lena försvann från en sån här Dohan-date. Polisen bryr sig inte ett skit om det här. Så då går Lovis till engelska ambassaden och berättar hela sanningen. Sen på måndagskvällen får Lovis ett samtal från en man med japansk accent. Han berättar att Lena tog tåget hem från sin Dohan-date istället för att få skjuts med sin kund. På tågstationen träffade hon en guru och bestämde sig för att gå med i hans sekt, The Newly Risen Religion, som håller till i en annan stad.
Vilket dåligt namn.
Eller hur? Värdelöst.
Det låter så osexigt. Den nya religionen som är på väg upp. Håller inte på med den där gamla. De håller på att dö. Kommer den där nya istället?
När Lovis då pratar med den här mannen så ber hon att få prata med Lena. Såklart, som man gör. Men mannen säger att hon vill inte prata just nu för hon är sjuk. Men kanske senare under veckan. Sen säger han att Lena har börjat ett nytt liv och inte kommer komma tillbaka. Och han säger att nu håller hon på att betala av sina skulder på ett bättre sätt. Och att hon har bett honom då att ringa till Lovis för att berätta att hon är okej. Sen ber mannen om Lenas adress i Japan. För han ska skicka hennes saker från hennes gamla liv som hon inte längre vill ha. Och när Lovis då vägrar ge ut adressen så blir han upprörd liksom. Och då i ett desperat försök att hålla kvar honom på tråden och typ få lite mer information så säger Lovis att ja, men jag vill också jättegärna gå med i den här sekten. Hur gör man för att gå med? Det här låter jättespännande liksom. Och då lägger han på. Efter telefonsamtalet går Lovis tillbaka till ambassaden och då uppmanar de henne att gå till polisen och erkänna hela sanningen. Sen måste hon göra det här pissjobbiga att ringa till Lenas familj och berätta att deras dotter är försvunnen och har gått med i en sekt och inte kommer komma tillbaka.
Mm.
Och familjen som ju redan var ganska oroliga av sig, de får panik. Så Lenas syster och hennes pojkvän bestämmer sig för att åka till Tokyo redan samma dag och leta efter henne då. Och när de kontaktar polisen så är polisen så, nej, det är en turist bara. Hon har väl hittat någon kompis liksom.
Mm.
Som hon kanske har gått med i en sekt då. Sådana är polisen liksom.
Mm.
Så då bestämmer sig Lenas familj för att gå till media i England och berätta om deras då familjemedlem som är försvunnen i Japan. Men det hjälper inte, polisen i Japan bryr sig fortfarande inte. Så 11 dagar efter att Lena försvann åker även Lenas pappa till Japan och de håller liksom en presskonferens där. De är säkra på att hon inte har försvunnit av egen fri vilja eller gått med i en sekt. Och då händer det grejer. För då ändrar polisen rubriceringen av Lenas fall från försvinnande till brott. Och sen är det typ de systern och pappan sitter på en restaurang och äter middag i Tokyo och blir kontaktad av en engelsman som erbjuder dem en massa pengar och möjligheten att använda hans kontor. Och då startar de typ en hotline dit människor kan ringa, alltså människor som inte vill vända sig till polisen. Och så erbjuder de den här summan då i hittelön till människor som har värdefull information som kan hjälpa dem att hitta Lena. Men det här visar sig vara ganska mycket av ett slöseri med tid. För att det är massor med människor som ringer och de får så mycket konstiga meddelanden. Alltså folk som ringer och bara andas i luren. Och
ja, fan alltså.
Vidrigheter. Mm. Människor som säger att de har sett Lena men sen liksom visade sig att de hittar bara på och så där. Så det blir liksom väldigt, väldigt tungrot. Polisen intervjuar ju såklart Lenas pojkvän, men han har ett alibi. För att han jobbar på en båt under den helgen då när För han är ju där i sitt arbete liksom, som militär. Mm. Så han har ett alibi som är liksom airtight. Sen får polisen ett brev från Lena. Men det är fullt av stavfel. Och väldigt uppenbart att den som har skrivit brevet inte har engelska som modersmål. Till och med hennes namn är felstavat.
Nej då.
Bra jobbat. Månaderna går och Lenas familj är utmattade, panka och förtvivlade. Till slut beslutar de sig för att lämna Japan och försöka hantera sin sorg på hemmaplan. Men vad de inte vet då är att två vittnen har kontaktat polisen. Ett av de här vittnena är en amerikansk kvinna som också arbetat som en hostess 3 år tidigare, i slutet av 90-talet. Hon blev erbjuden att åka till Tokyos kust för att äta middag med en kund. Hon fick en drink när hon kom dit och sen fick hon en blackout. När hon vaknar har hon bara sina trosor på sig och den här kunden förklarar att det har varit en gasläcka. Och hon tar sig snabbt därifrån och rapporterar detta till polisen, berättar hur mannen såg ut, var hans lägenhet låg, men polisen lägger ner utredningen. En liknande historia berättar även en annan amerikan som då befann sig i Japan 5 år tidigare. Och flera andra kvinnor rapporterar liknande saker om den här mannen med en lägenhet vid kusten. Till slut får polisen reda på varifrån det här telefonsamtalet Lena gjorde dagen då hon försvann, var det kom ifrån. När hon alltså ringde till Lovis och sa att jag hinner till våran utekväll, jag kommer hem om en timme liksom. Ja, självklart kommer det här telefonsamtalet då från en av de lägenheterna som kvinnorna har blivit drogade i. Mm. Eller liksom samma område. Och då söker man igenom så här criminal records för alla som bor i det området och hittar en man som blivit arresterad 1998 för att ha filmat kvinnor på offentliga toaletter. När man då visar en bild på den här mannen för de kvinnorna som har vittnat så säger de alla, det var han. De har alltså en huvudmisstänkt. Det visar sig också att polisen nyligen har varit i en av den här mannens lägenheter, för han har flera fastigheter liksom. Hans hyresvärd har ringt polisen och klagat på att det kommer konstiga ljud ifrån den här lägenheten. Och när de då kommit dit så hittar de cement. Liksom överallt stängt i lägenheten. Och han typ har ingen tröja på sig och liksom håller på där och stonkar och grejer och säger att han håller på att bygga någon grej som han ska ha till något. Mm-hmm. Och polisen bara, jajamensan, okej, då drar vi igen då. Det var helt normalt beteende detta.
Yes.
Ja. Han har också nyligen köpt en båt.
Mm.
Något som polisen tycker är lite konstigt då. Han arresteras för våldtäkt på 5 kvinnor. Som han då har drogat och våldtagit liksom. Och när han blir arresterad så får de möjlighet att göra en husrannsakan i alla hans fastigheter. Bland dem finns ett slitet typ mansion. Som en herrgård liksom. Som är jättenedgånget. Fullt med så här gamla bilar i trädgården. I det här stora huset hittar de en frys och i den här frysen hittar de kroppen av en död hund. Och han berättar då för polisen att det är hans favorithund som han sparar där i frysen i väntan på att man i framtiden ska kunna klona den.
Nej då.
Alltså.
Ja.
Obs, nu blir det vidrigt. De som inte gillar vidriga saker, stäng av. Man hittar också en massa videoband som vittnar om hans stora intresse för sexuellt våld. Något som han kallar för conquest play. Det går helt enkelt ut på att han hittar en ung kvinna. Hämtar henne, drogar henne, våldtar henne, filmar alltihop. Mm. Och mer än så tänker jag inte berätta i detalj. Liksom. Men det är fruktansvärt. Och polisen är i alla fall väldigt säker på att de har hittat en grov sexualförbrytare. I en av hans lägenheter hittar man blonda hårstrån i badrummet som matchar hår man har samlat ihop från Lena och Lovis lägenhet. Man hittar också bilder på Lena i mannens lägenhet där hon poserar på hans balkong med ett stort leende på läpparna. Man hittar mobiltelefonen som hon ringde det där sista samtalet ifrån och en massa kvitton på inköp som han har gjort 3 dagar efter att Lena försvann. Då har han bland annat köpt cement, presenningar, handskar, en spade, en yxa och en motorsåg.
Mm.
Usch.
Inte alls misstänksamt.
Nu får ni gissa.
Alltså, det här kanske är en, nu bara säger jag det här. Jag har, känner igen, eller så fort du sa att det här med cement, så får jag upp en bild i huvudet av att jag har sett eller hört någon historia om en person som liksom häller flytande cement ner i halsen på människor för att döda dem.
Jo.
Ja.
Varför och, det?
Varför?
Eller, nej, nej.
Det kan inte jag svara på. Men,
vad du frågar.
Men som ett sätt att döda dem på liksom, när det stelnar liksom, ner i...
Vilken jävla vidrig grej.
Och jag bara kom att tänka på det nu när du sa cement. För det är ju någonting med cementet. För det är ju något han köper och något som finns...
Men är det inte ett bra sätt att disposa en kropp på?
Jo,
man lägger delarna och slänger ut det till havs med
jo,
sin båt.
Men jag tänker att det var ju massa cementskvätt inne i hans lägenhet också.
Mm.
Ja, jag vet inte. Det var bara en sån grej. Mm. Men ja.
Jag
det här,
jag tror att det är mord. För att det är liksom inget klatschigt slut på det.
Nej, men det har ju inte kommit att inte berätta allting.
Ja, ja, så är det klart. Mm.
Har du glömt hur det här går till?
Nej.
Jag tror att det här är myt. För att jag tycker det känns väldigt mycket som många så här amerikanska filmer gör. Alltså just eftersom att den här gärningsmannen verkar riktas in på amerikanska och engelska tjejer. Eftersom att de vittnena som klev fram var amerikaner och engelsmän, sa du. Det känns väldigt typiskt så här, amerikansk film att det är så.
De är i Japan liksom.
Precis, de åker till Japan med mördaren. Det är ju absolut inga japanska kvinnor som har åkat ut för det här då. Utan det är ju bara de här amerikanska tjejerna som har jobbat med det här jättejapanska jobbet som har blivit utsatta. Och också hela den här grejen att liksom familjen ska åka dit och de ska lösa det själva för att polisen i det landet man befinner sig inte hjälper till. Det är också så här klassisk amerikansk filmstory på något sätt.
Men det är också typ lite så det funkar i verkligheten också. Eller jag tänker bara på han som åkte runt i hela världen och mördade folk, turister då, och tog deras identiteter. Vad heter den serien som de har gjort baserat på det? The Serpent.
Oj, det här känner inte jag
till. Det var en man som liksom åkte runt och låtsades vara juvelare. Liksom, och kom i kontakt med massa turister. Och sen så var han väldigt så här, manipulativ och fick dem att känna sig speciella och att de var nära vänner. Och sen började han liksom ge dem gift så att de mådde dåligt och så dödade han dem. Och så tog han deras identiteter för att kunna resa vidare.
Mm.
Och då...
Sjukt.
Mm-hmm. Ja, det här har ju hänt på riktigt då. Men då var det ju turister. Och då är det ju just för att det är svårare liksom att, för då vill ju inte de polisen hjälpa till liksom och reda ut det här. För att det var liksom jag vet inte, så var det någon
Jag tänker också att det kan ju ofta vara så att det vilket land det än är, att det är svårare att få hjälp från polisen om man inte är medborgare i landet. Så är det ju även i Sverige.
Jo, jo absolut. Så är det ju, men jag tycker ju bara, så, jag säger inte att det inte är så, jag säger bara att det är väldigt klassisk amerikansk filmstory att göra en sån här grej. Att någonting ska utspelas utomlands, men allting ska ändå bara beröra
ja, men just den detaljen typ, att det alltså, bara är amerikaner och engelsmän. Alltså, om det hade varit typ någon från Frankrike eller någon från, alltså så här i Europa som också är vit turist i, alltså då kan, men nu var det ju bara amerikanska och engelska tjejer väl.
Mm. Vad Rebecca sa, men det spelar ingen roll, men även om det bara är vita och även om det är bara europeer, så är det ju fortfarande så här det är väldigt konstigt att någon ska ha en så specifik, eller sen så är det ju så här, visst man har mycket det att så här, mördare har de döda bara rödhåriga eller alltså framförallt män som mördar kvinnor då, att de ofta har en typ men det var ja, det var någonting med det som fick mig att känna också lite så här klassisk story på det sättet att det är så här två unga tjejer som ska åka dit tillsammans och så gick det åt helvete. Den grejen har man ju sett och hört.
Det har man ju.
100 gånger.
Mm. Men samtidigt är det också så här väldigt vanligt med män som våldtar tjejer och
jag fick en myt vibe i alla fall.
Ja.
Jag tror det är på
jag fick
riktigt.
Tyvärr en mordvibe. Det kändes verkligen som att det är ofta turister kan råka illa ut för att man inte känner landet där man är. Man vet
man inte
exakt
språket,
hur man ska akta
man
sig
inte,
eller vem som man ska. Om man dessutom dyker ner i den världen bland män som är villiga att betala för att inte sexuella tjänster, men överlag att betala för att folk ska bete sig på ett visst sätt mot den liksom. Ja. Det finns ju något konstigt i att köpa den typen av tjänster ändå. Mm.
Sen skulle det ju också kunna vara en film eller en ett avsnitt i CSI eller whatever också.
Åh, CSI.
Alltså,
länge sedan.
Jag tycker just det här fallet var lite svårt. För att det känns inte som att det finns någonting som verkligen känns mytiskt eller något som verkligen känns... Alltså, så här, det kan vara vad som, det kan vara antingen eller liksom. Det är väl, det är ju det som är hela idén med det här konceptet. Men jag känner inte så där starkt för en grej. Jag tänker bara på den där som hällde cement. Jag vet inte vad jag har fått ifrån. Jag vet inte ens om det har varit en sann historia eller något jag har sett på film.
Ja, jag känner att jag ska googla det lite. Och se om jag får fram något.
Ja, var försiktig vilka länkar du klickar på.
Dun, dun, dun.
Nej, men jag säger nog ändå mord alltså.
Men då har vi två som säger mord och en som säger myt.
Alltså, jag säger kanske myt.
Nej, då har du sagt mord.
Det är tyvärr ett verkligt mord. Mm. Jo, det är fruktansvärt hemskt. Och hemskare ska det bli. Återigen, triggervarning. Den här mannen som de har som är huvudmisstänkt, han heter Joji Obara. Abara, Obara.
Gud vad jag känner igen.
Ja, du har säkert hört talas om honom. Och den här kvinnan som jag kallade för Lena, hon hette Lucy Blackman.
Mm.
Och hennes kompis som jag kallade för Lovis hette Louise. Eller heter. Vet inte. Ja. Jag fortsätter storyn. Polisen är nu väldigt säkra på att Obara mördat Lucy, Lena. Men de har inte hittat hennes kropp. Det här vet, vid det här tillfället så vet Lucys familj ingenting om den här utvecklingen. Utan de har åkt tillbaka till England och vet bara att en man har anhållits. Och resten av den här informationen, att han är en sexualförbrytare och att han har anhållits tidigare och allt det där, det får de veta av media. Mm. De får alltså ingen information av polisen. Vilket jag tycker är så fruktansvärt. Mm. När man liksom sitter i ett annat land och undrar och oroar sig och bara är i sorg och förtvivlan liksom.
Mm.
Det visar sig sen också att det fanns en annan kvinna från Australien som hette Carita Ridgeway. Hon flyttade till Tokyo på 90-talet och dog under väldigt underliga omständigheter. Hon blev avsläppt på ett sjukhus av sin Dohan-date. Och behandlades där för matförgiftning. För att den här dejten påstod att hon hade ätit dåliga musslor typ, eller ostron eller något.
Mm.
Så hon behandlades på sjukhus, hamnade i koma och blir till slut hjärndöd. Och hennes familj åker då dit och liksom spenderar tid med henne när hon är i koma. Och när de inser att hon är hjärndöd så beslutar de sig för att stänga av hennes life support. De får då veta av läkarna att dödsorsaken är hepatit E. Som man ju kan få av mat. Och när de åker hem från Japan, familjen åker hem från Japan med sin dotters aska, så får de ett telefonsamtal från en man som varit med Carita hennes sista dag och som har lämnat av henne på sjukhuset. De åker då tillbaka till Japan för att träffa honom. Och när de nu... Så? Ja, för att han vill typ berätta om att han hjälpte henne. Mm-hmm. För att hon hade ätit de här dåliga ostrarna på deras dejt. Typ.
Mm-hmm. Men man kanske vill få lite closure och veta vad det var som hände sista stunden i hans dotters liv.
Jo, det är klart. Men att man inte tar det över telefon.
Ja, men precis. Nej, det är jag vet. Det
är man är rik så.
Ja. Ja, också från Australien till Japan.
Ja, det är väl inte jättelångt.
Det är inte liksom. Så långt.
Ingen flygskam på den tiden heller.
Nej, precis. Också 90-talet, man tyckte kanske att tes var det viktigaste.
Mm.
Men de träffar honom och han berättar om det här och han tycker att det är så sorgligt och han har så dåligt samvete och så när han får veta att hon har liksom avlidit. Den här familjen i Australien ser ett nyhetsinslag om Lucys försvinnande och känner direkt igen den här mannen.
Mm.
Som har anhållits. Det är samma man. Och bland de här videobanden som man har hittat hos den här mannen, Jojo Barra, hittar man också en video med Carita medvetslös. Det finns också flera bevis som tyder på att han ska ha dödat henne. Jag orkar inte gå in på alla de bevisen, för det finns andra poddar. Men han har skrivit i sin dagbok, för han för loggbok över de här våldtäkterna. Och där har han skrivit too much chloroform. Så hon har dött av kloroformförgiftning. Man genomsöker områden, eller polisen börjar genomsöka områden runt hans fastigheter. Och i en grotta vid stranden hittar man den 9 februari 2001 ett badkar nedgrävt i sanden. När man gräver upp det hittar man då kroppsdelar. Han har använt en motorsåg och det här huvudet som man hittar är omgivet av cement. Efter flera timmars undersökning kan man utan tvekan säga att det är Lucy Blackmans kropp som man har hittat 7 månader efter hennes försvinnande. Men man kan inte avgöra dödsorsaken. Jag tänker inte gå in på så här, den här jävla mannens liv och vad han har gått igenom. Skiter fullständigt i det. Han är riktigt sjuk i huvudet. Han har en stor förmögenhet, varav en del av det tror man att han har fått på illegal väg genom att göra illegala saker. Han hatade sig själv, buhu, och har gjort en massa plastikoperationer. Han var besatt av att visa att han var rik och framstå som en rik västerlänning. Han ville väldigt gärna ha en västerländsk kvinna vid sin sida. För att det var liksom, det passade bra. Vidre är jävla äckelgubbe.
Han var japan, eller?
Ja.
Ah, okay.
Eller vänta nu, hans föräldrar kom ifrån Korea.
Okay.
Tror jag. Men han växte upp i Japan. Och gud, vad pinsamt om jag säger fel nu. Hans föräldrar hade bott i ett annat land i Asien. Och flyttat till Japan. Och där växte han upp. Han påstår att han har drogat Lucy och att hon dog av drogerna. Den här rättegången håller på i flera år. För att man... Och man har, i Japan hade, på den här tiden så hade man inte någon jury, utan man hade typ en grupp domare som deltog i rättegången lite då i flera år.
Okay.
Alla hans advokater slutar efter första året. För det är ingen som står ut med att höra om det här vidriga. Liksom. Han påstår, hans försvar är att de här grejerna han har köpt, ni vet, cement och presenning och motorsåg och sånt, har han köpt för att han har bestämt sig för att göra sig av med sin älskade hund som han hade i frysen i flera år. Mm-hmm. Som han ville klona. Han påstår också att det fanns samtycke i alla de här sexuella mötena som man har hittat bevis för. Och att Lucy själv har tagit droger och tagit en överdos. Under tiden han satt fängslad eller häktad så gick alla hans företag i konkurs. Och han drog på sig skulder på många, många miljoner. Efter 6 år i häktet och i de här olika rättegångsprocesserna så döms, då får Jojo Obara sin dom, alltså 2007. Han döms till livstidsfängelse för våldtäkt och vållande till annans död. Så det han döms för är våldtäkt på de här 8 kvinnorna, tror jag det är, som vittnar mot honom. Och mordet på Carita Ridgeway. Men han frias för Lucys mord. För att det finns inte tillräckligt mycket bevis som kan knyta honom till det mordet.
Men han har ju ändå gjort sig av med hennes kropp.
Men det kan de inte, de kan inte bevisa det.
Jaha. Alltså hur ska de, om de inte kan fästa det, honom till tiden och platsen. Alltså,
nej, det är sant.
De kan ju liksom bevisa att hon har varit i hans lägenhet. Men de kan inte bevisa vad som hände sen. Liksom.
Ja, så länge han blev dömd till livstiden då.
På grund av sitter alla han, ja, nu sitter han och ruttnar i ett fängelse i Japan.
Hoppas han har det riktigt, riktigt, riktigt illa.
Hoppas han har...
Det är omgivna av cement i alla fall.
Ja, visst. Alltså, jag hoppas han lider så fruktansvärt mycket, den här jävla äckelmannen. Fan, det är så vidrigt. Det är så vidrigt.
Det sorgligaste... Det här var nog värsta hittills.
Ja, jag vet.
Jag gillar inte när du tar sån här...
Jag vet. Det sorgligaste av allt är... Nej, det är inte det sorgligaste av allt. Men en annan sorglig sak är att Louise, Lucys bästa kompis som hon åkte till Japan med, har så mycket PTSD. Hon kan liksom inte gå vidare från det här. Hon har så dåligt samvete för att hon känner att det var hon som... liksom hetsade att de skulle åka och att de skulle jobba på det här stället och så här. Och det är mängder av kvinnor som har jobbat på det här sättet och gått på såna här dejter som har utsatts för vidrigheter alltså. Det är inte ett alternativ.
Hellre jobba på ett majsfält i typ Australien.
Mm. Plocka mangos.
Ja, mangos, ja. Men, ja. Nej, men det är också jobbigt det här med...
Jag mår lite illa.
Jag med.
Nej, men lite ont i huvudet. Rättssäkerheten hos folk som är utomlands är ju...
Noll.
Men det tänker man inte på att man så här... Om man råkar ut för någonting eller blir oskyldigt anklagad så har man liksom, om inte ens land har bra diplomatiska förbindelser med landet så är man ju körd.
Exakt.
Alltså helt jävla körd.
Mm.
Som den här, det finns en PT-dokumentär om en som blir, hon får med sig heroin i tullen, hon ska åka hem från Thailand.
Mm.
Och de haffar henne. Och då får hon sitta i thailändskt fängelse.
Mm.
Hon själv påstår, och det verkar med största sannolikhet som att hon inte själv visste om att hon hade det, utan att hon har blivit liksom, hon har fått ett föremål som har varit heroin. Aha. Liksom. Och så får hon sitta i Thailands fängelse, vilket inte alls är samma standard som svenska fängelser. Mm. Hon får sitta på det här Klongpren, vad heter det? Ja, jättebra PT-dokumentär. Jag tror hon heter Diplomatdottern.
Men nej, det kanske är spoiler idag, men jag tror jag blev hon friad sen.
Ja, det får man se, men det är mycket svänga fram och tillbaka med så här, för att Sverige och Thailand, de har ingen utlämningsplikt.
Nej,
och svenska diplomater kan, svenska ambassaden kan inte göra så mycket.
Mm.
Alltså så här, man känner liksom så här, men vi bor i ett Sverige med så mycket skyddsnät, men hamnar man i ett thailändskt fängelse så kan inte Sverige göra någonting för det liksom. För Sverige kommer ju inte bryta en ut ur ett sånt och på att liksom riskera en nationell konflikt. Sådär.
Nej, precis.
Ja, och så är det väl även kanske mellan England och Japan då, tänker jag. Att de kanske har goda relationer sådär, men de har liksom ingen sådär utlämningsplikt. Även när det kommer till information och sådär, att polismyndigheten har ingenting. Alltså, det kan vara en anledning till att man inte säger någonting till familjen i England. För att,
de har ingen skyldighet att berätta det.
Nej, och de har liksom det de har... De har väl säkert jättemycket annat som att engagera sig för medel. Alltså de använder sina medel till att hjälpa sina egna medborgare och inte turister, hur hemskt fallet än är. Liksom.
Tänk bara på Trump som ringde till Sverige och bad oss släppa ASAP Rocky.
Ja, han ville betala borgen. Och blev så kränkt när han fick höra att vi inte har något sånt borgenssystem i Sverige. Bara, men det borde vara en rättighet.
Också så här, att han inte liksom skaffar sig lite kött på benen innan. Utan att han bara,
det är så himla... att han inte frågar någon. Kan man göra så i Sverige?
Ja, men det är så himla Trump och bara så här reagera så snabbt och bara... Jag ringer Stefan.
Ja, vi pratar ju om mannen som... ritade om en sån meteorologisk karta för att han hade sagt att det var en storm som skulle gå över en viss delstat, och så när de fick se en karta liksom vart stormen skulle gå någonstans så stämde inte det med vad han hade sagt, så då tog han en penna och ritade om. Ja, oj, där har vi en till galning.
Det är sjukt att sätta en sån vid makten, galning, alltså. Men han kan ju vara underhållande liksom. Som reality skådis. Men det är sjukt att sätta en sån vid makten.
Ja, det är fruktansvärt. Jag ska säga mina källor. Jag måste också säga att båda de här poddarna tycker jag faktiskt är värda att lyssna på om man vill göra mer av en djupdykning i det här fallet. För ibland kan man vara intresserad av fruktansvärda saker och liksom vilja bearbeta det på det sättet att man vill lära sig mer. Jag har lyssnat på Case File avsnitt 107 som heter Lucy Blackman och Carita Ridgeway och Rotten Mango. Ett avsnitt som heter Vanished in Tokyo samt Wikipedia-sidan om Joji Obara. Galenskap.
En uppmaning om man, nu när man får börja resa snart igen.
Gör inte det. Stanna hemma.
Skam. Nej, men,
skam på den som flyger.
Ja, men om man ska ut och resa så tänk på att inte...
Tänk på att göra något olagligt. Man har
inget skydd liksom.
Mm.
Så att man får vara... försiktig liksom.
Ja. Alltså jag kan vara lite så här, men gör du något olagligt på riktigt så får du lite skydda dig själv.
Ja, man får vara försiktig helt enkelt.
Ja.
Bryt inte mot lagen och flyg inte. Och
nej, men
var fan,
ta Red Bull istället.
Ge dig vingar. Sponsra oss.
Läs en bok. Det är det bästa sättet att resa.
Åh, gulligt. Alltså som en liten tant. Ja, verkligen. Åh, cute.
Jag ska gratinera korvbröd nu.
Lät jättedeppigt. Jag ska också äta.
Jag ska köpa pizza.
Jag ska också köpa mig något gott bakis.
Jag känner att jag måste typ sätta mig i soffan och bara ta en filt runt mig. Jag blir lite skärrad, jag mår också lite illa. Eller så är det också för att jag är väldigt, väldigt hungrig. Men jag fick inte jättestor matlust av det här.
Nej, jag fattar det.
Ja, I'm sorry. Blir knas nu.
Jag vill bara till mitt försvar säga att jag var hungrig innan.
Tack förstörde min dag. Nej,
förlåt. Förlåt. Det är en historia som måste berättas.
Skyll inte på Becka. Skyll inte på Becka.
Vad fint det var.
Nej, det lät inte bra.
Vi säger tack och hej och puss och kram.
Hörs nästa vecka. Var rädda om er. Tjenis, penis.
Flyg fan inte. Bye.
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 Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.